A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 2 i From Kremers och Lisanne Frone-serien.
Och innan vi börjar så vill vi påminna om att alla avsnitt finns på Patreon. Gå till patreon.com, sök på Mördarpodden och välj att bli en sponsor för Mördarpodden. Så kan du redan nu höra alla 10 delarna, om jag nu lyckas hålla mig till 10 delar av den här serien. Och då kan du också skriva till simwaypodcast@gmail.com och berätta din teori om vad som hände Chris och Lisanne.
Precis, minst 10 delar kan vi säga i alla fall finns på Patreon i detta nu.
Får jag göra fler delar?
Ja då. Det får jag.
I förra avsnittet då så åkte ju Chris och Lisanne iväg på sin drömsemester. De hade 2 underbara veckor i Boca del Toro. Och nu är de på väg till Boquete. De fick till Boquete på Panamas fastland. För Boca del Toro låg på en ö. De åker buss till Boquete. Och på den här bussen sitter de tillsammans med en till person som är intressant för vår historia. Det är en tysk tjej i deras ålder. Hon heter Aileen. De har träffat på Aileen i Boca del Toro. Hon var där samtidigt som Chris och Lisanne var där. Men de verkar inte ha umgåtts. På alla bilder som Lisanne tog, vad jag har kunnat se, så är Aileen inte med på någon av bilderna. Och vad jag förstår är Aileen inte heller nämnd i dagböckerna. Men hon är en ganska viktig person i den här historien. Aileen arbetar på språkskolan Spanska vid floden i Boquete. Det är väldigt oklart om hon är volontär. Men hon är en av dem som arbetar. Hon är den som har absolut lägst status bland de anställda på språkskolan Spanska vid floden i Boquete. Men här på bussen pratar Chris och Lisanne med Eileen och lär känna henne. För att komma till Boquete från Bocas del Toro måste man dels åka över då till fastlandet, men sen måste man också åka över vattendelaren. Panama har som en ryggrad, lite grann som vattendelaren mellan Sverige och Norge. När det regnar på Sverige och Norge så rinner en del vatten ner Atlanten och en del vatten ner Östersjön. Och det är en vattendelare. I Panama går det som en ryggrad genom hela landet. Och på västra och södra sidan så faller regn och det vattnet hamnar i Stilla havet. På andra sidan hamnar det i Atlanten. Och det är vattendelaren. Och den är ganska hög i Panama. Men de åker över den med buss, det finns vägar, det är inte så konstigt. Och då lämnar de provinsen Bocas del Toro och kommer in i provinsen Chiricui, där Boquete ligger. På lördagen den 29 mars 2014 anländer Chris och Lisanne med buss till Boquete. Och då måste vi prata om den här staden, för den är helt unik i hela världen och påminner inte om någon annan plats. Det här är ett jättespeciellt ställe. 2014 bor det nästan 20 000 människor i Boquete. Och det har inte ändrats nämnvärt när vi spelar in det här avsnittet 2023. Boquete är extremt populärt bland nordamerikaner och europeer och även andra utlänningar. Ungefär 14% av befolkningen i Boquete är inte från Panama. Och anledningen till det här är att Boquete ligger på 1200 meters höjd över havet. Det är jättehögt. Det är som att bygga en stad på ett av Oviksfjällen i Jämtland.
Mm. Jag kommer ihåg det, att det var just, det var inte alldeles för varmt men ändå väldigt behagligt klimat. Mm. Och att pensionärer gärna,
ja,
flyttar gärna dit när de ska pensionera sig.
Det är i princip som att bo i en trevlig by i Italien eller Grekland. Så det är inte kallt, men inte heller supervarmt som det är i Centralamerika ganska ofta. Dessutom har ju då Panama väldigt liberala skattelagar. Så många utlänningar har byggt fantastiska hus i Boquete. Och de två mest anmärkningsvärda komplexen eller palatsen i Boquete tillhör Mel Gibson och Panamas före detta president. Det här ligger också otroligt off. Provinshuvudstaden David ligger 40 kilometer bort. Och det är en lång vindlande väg neråt till den. Och David är ungefär lika stort som Gävle.
Jaha.
Så det är inget stort ställe. Nej.
För David ligger också vid kusten.
Det ligger också i Chiricui, men inte vid kusten.
Nej, men jag trodde att det var nära.
Den ligger på andra sidan från Bocas del Toro. Så det är på Stilla havets sidan. Bocas del Toro ligger på Atlantsidan.
Mm.
Men det här är alltså jätteavlägset för att vara i Panama och långt, långt, långt från kanalen. Boquete har många andra fördelar på grund av sitt klimat. Bland annat är det ett väldigt populärt ställe att odla kaffe på. Det är nästan perfekta förutsättningar för att göra kaffe. Och kaffefarmar finns det massor av i området. Det finns till och med kaffeturer man kan åka. Och kaffemuseum man kan gå på. Och kaffe är den stora produkten från Boquete. Men i närheten av Boquete finns också molnskogen.
Just det.
Det här är alltså en speciell typ av skog där själva molnen glider in i skogen och blir dimma.
Mm.
Så att skogen ligger uppe bland molnen. Och när man tittar på naturen här i området så påminner inte om mycket annat. Och det är tydligen kränkande att kalla molnskogen för en djungel.
Mm-hmm.
Utan djungeln ligger nedanför molnskogen. Och sen kommer man upp i molnskogen.
Mm.
Men jag har också sett många kalla molnskogen för djungel. Men jag kommer försöka kalla djungeln nedanför molnskogen för djungel. Och molnskogen för molnskog. Den här biotopen molnskog finns bara i ett väldigt smalt bälte på en viss höjd. Och det kräver de rätta atmosfäriska omständigheterna. Så det är jätteovanligt. Och det blir då väldigt, väldigt vackert och mystiskt.
Mm.
Och ibland då, när man går i molnskogen så kommer ett moln in och så blir det då tät dimma, man ser ingenting. På grund av alla utlänningar i Boquete så är turistindustrin enorm. Det här är alltså en stad ungefär lika stor som Söderhamn. Nu är jag där igen. Jag bodde där i 6 år, jag har inte kommit över än. I Söderhamn finns det 3 hotell. I Boquete finns det 50 hotell. Och det är allt från 5-stjärniga lyxhotell till verkligen sova i någons källare.
Alltså jag kommer ihåg att vi beskrev Boquete som en by liksom i vårt första avsnitt.
Men det ser lite ut som en by på vissa bilder, för de fotat utkanterna så ligger gårdarna lite, för de måste ju få utrymme för kaffet och sådär, men det är sagolikt vackert.
Mm.
Och det ligger då inramat av molnskogen, bergen, och så har vi förstås vulkanen, Barú, som jag snart ska återkomma till. Stryk det. Alltså? Vulkanen Barú ligger...
Jaha, kan du fatta? Som jag snart ska återkomma till en sekund senare. Ja.
Vulkanen Barú, som alltså är Panamas högsta berg, dominerar landskapet helt. Och den syns från överallt. Det här är en gigantisk vulkan. Den är över 3000 meter hög. Och den är lite aktiv. Så den skulle ju kunna få ett utbrott. Den är 3474 meter hög. Och om man då är uppe på vulkanen, för det här är ett populärt turistmål. Och jag kommer snart att berätta om att Lisanne och Chris faktiskt skulle gå upp på Barú. Men när han står på vulkanen då kan man väldigt lätt se både Stilla havet och då Karibiska havet, den delen av Atlanten som ligger på andra sidan. Så att du ser båda haven från Barú.
Mm.
Men då krävs det att det är bra väder. Barú är i sig ett jättestort turistmål. Och många som ska åka till Barú gör det från Boquete. Men du måste inte göra det från Boquete. Det finns massor av andra vandringsleder från Boquete in i molnskogen och inte bara till vulkanen Barú. En av de mindre och inte alls lika populära vandringslederna som de andra, och enligt vissa källor till och med inofficiell vandringsled, kallas för El Pianista. Pianisten.
Pianistavägen.
Mm. Den kallas så för att den har så många avsatser så att det är så obekvämt att gå där att det är som tangenterna på ett piano.
Mm-hmm.
Så att det är som att man tagit ett piano och vänt på kanten och så går man upp för tangenterna. Pianistavägen går upp till vattendelaren och gränsen till Bocas del Toro-provinsen som ligger på andra sidan. Så du kommer upp på vattendelaren och där finns det en utsiktsplats. Och en utsiktsplats på spanska heter Mirador. Så att det här platsen, om man kommit upp på vattendelaren via Pianista, kallas för Mirador. Men det betyder alltså bara utsiktsplats.
Det var väldigt vackert namn för att utsiktsplats.
Ja, så det är inget berg som heter Mirador, utan det är en utsiktsplats. Mm.
Men du sa att Pianistavägen inte var ett så populärt resmål. Var det i jämförelse?
Nu är det väldigt populärt.
Ja, nu efteråt.
Efter det här hade hänt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men, och det finns massor av folk som åker dit och går den här stigen bara för att Lisanne och Chris gjorde det.
Ja, men det var väl ändå så att, nu ska jag inte gå händelserna i förväg, så jag kanske ställer den frågan senare istället när vi kommer till vad som finns nedanför Pianistavägen, ifall det är så att man inte har hört om det här fallet innan.
När man har kommit upp till utsiktsplatsen Mirador, då ska man alltså gå tillbaka. Och idag finns där ett minnesmonument. På det står det Chris Kremers och Lisanne Frun.
Mm.
Och det har sagts att det inte är så tydligt om man ska vända där uppe. Men det är supertydligt. Man ska vända där uppe. För går man vidare så finns det flera olika vägar. Men den mest synliga går in i då en snårig molnskog med rikt djurliv. Det finns en massa olika ormar, spindlar och skorpioner. Och det gör det hela området runt Boquete. Flera av dem är giftiga. Och här finns även jaguarer och pumor. Kom ihåg Pianistavägen, men jag kunde inte släppa det med jaguarer. Och när jag läste på om farliga djur i Panama, för ett djur är ju helt klart en av de misstänkta i det här fallet, så läste jag om jaguarer. Och jag visste ju sedan tidigare att jaguarer är världens tredje största kattdjur. De är jättestora jämfört med till exempel leoparder eller geparder. Och sådär, men inte lika stora som tigrar och lejon. Men det finns en jättestor skillnad mellan jaguarer och tigrar och lejon. Tigrar och lejon tvekar inte ett ögonblick att döda en människa. För de har utvecklats genom evolutionen då, genom världshistorien, tillsammans med stora primater som människor. Och lärt sig att det här är ett naturligt bytesdjur. Men det har inte jaguarer. Människan kom till Sydamerika alldeles nyss sett till evolutionen. Så jaguarer betraktar inte människor som byte.
Nähä.
Jaguarer har aldrig kunnat jaga schimpanser och människans föregångare. Så de tycker inte att människor är byte. Så jaguarer, det är väldigt sällan som jaguarer skadar människor.
Mm.
Dessutom är jaguarerna i Panama lite mindre än jaguarerna i Brasilien. Där det då finns flest i Amazonas. Boquete är omgivet av mindre orter. Och det är faktiskt inte Boquete som Lisanne och Chris kommer till. Utan de kommer till en förort kan man säga. Ett mindre samhälle som ligger strax söder om Boquete. Det heter förvirrande nog Alto Boquete.
Mm-hmm.
Och det betyder det höga Boquete. För att det ligger lite högre upp. I Alto Boquete bodde 6290 personer 2010. Lisanne och Chris kommer till Alto Boquete. För det är där de ska bo. Och det är där spanska vid floden ligger.
Mm.
Och de kliver av där från bussen tillsammans med Arlin. Det här är 18 kilometer från själva Boquete. Det är nära, men inte jättenära. Ska du gå så tar du ett tag.
Ja.
Utan i princip måste du hitta någon som skjutsar eller ta en taxi eller något för att komma in till själva Boquete.
Och i Boquete så finns vulkanen och pianistvägen.
Vulkanen är så stor att du ser den både från Boquete och Alto Boquete och från all område runt omkring och från Mirador. Mm. Vulkanen finns alltid där.
Mm.
Ett gigantiskt berg.
Som månen.
Mm, som månen. När de kliver av går de direkt till spanska vid floden. Till språkskolan tillsammans med Arlin. Och där jobbar Ingrid och Marjolein. De är båda från Nederländerna. Och det här är en nederländsk skola. Och därför har de då samarbete med den här resebyrån i Nederländerna. Så att allting är väldigt nederländskt där.
Mm.
Och Ingrid är chef för spanska vid floden. Det finns en möjlighet att det kommer upp redan här att det finns ett problem med skolan där de ska volontärarbeta. Precis här. Men när vi spelar in där så är jag inte säker på det. Så jag kommer att lägga problemet på måndagen istället, 2 dagar längre bort. Om det finns ett problem här så säger personalen på språkskolan att det inte är något så stort problem. De kommer att fixa det, kommer att gå bra. Planen är alltså att Lisanne och Chris ska besöka barnskolan där de ska volontärarbeta på måndagen. 2 dagar senare, den 31 mars. Sen frågar Chris och Lisanne var de ska bo. Och de ska bo hemma hos en familj som tar hand om just studenter på språkskolan. Så det är ett ganska vanligt arrangemang. De brukar placera alla studenter på språkskolan hemma hos lokalbor. Och den lokalbo som har fått äran att ha Lisanne och Chris som gäster heter Miriam. Och Miriam har en hel familj, men jag vet ingenting om resten av hennes familj. Det ska finnas barn, men inte mer. Miriam är väldigt van vid att ha språkskoleelever som gäster. Hon har ett exceptionellt stort kök som går att se på bilderna som finns i avsnittstexten till det här avsnittet. Skolan där Lisanne och Chris ska volontärarbeta, den ligger i själva Boquete. Så det är alltså en bra bit bort. Men Miriam bor väldigt nära språkskolan i Alto Boquete. Men innan de får träffa Miriam så får de en introduktion. Och får reda på en massa bra saker som alla turister i Boquete-området behöver känna till. Det här är en introduktion då som man, om ni har varit ute och reser, ni säkert fått en sån här, det är bara allmän information. Men en sak de får lära sig i introduktionen är att de aldrig ska ge sig ut på en vandring utanför Boquete utan att ta med sig en guide. Aldrig vandra utan guide. Och det är möjligt att de här får reda på att om ni går pianistavägen så ska ni alltid, alltid vända när ni har kommit upp till Mirador. Lisanne och Chris upptäcker också att språkskolan har ett wifi som man får använda fritt om man är där. Så de kommer nu att gå dit så fort de behöver internet. För Miriam har ingen internet. Så för att kunna skicka alla sina meddelanden så springer de mellan Miriams hus och språkskolan. Så de är på språkskolan korta stunder ganska ofta. Ända fram då till de bestämmer sig för att gå pianista. Miriam har berättat att hennes första intryck av Lisanne och Chris när de kom till henne var att de var intelligenta men lite blyga. Dessutom verkade de rastlösa. Den första kvällen hemma hos Miriam så stannade Chris på tjejernas rum och läste en bok. Men Lisanne satt ute i vardagsrummet. Det här är alltså inget stort hus, det finns bara ett rum som det bor studenter i. Och Lisanne satt ute i vardagsrummet med Miriam och försökte prata. Miriam kunde ingen nederländska. Men Lisanne hade ju gått på spanska lektioner i Bocas del Toro. Så de lyckades prata lite grann i alla fall. Kan jag tänka lite artigt, nonsensprat. Miriam lade dock märke till en sak. Lisanne hostade en hel del och verkade astmatisk. Som att hon hade astma. Lisanne verkade inte må bra. Vi har inte lyckats reda på om Lisanne någonsin har haft astma. Men det är möjligt att det är en förkylning.
Mm.
Att det är problem med den höga höjden.
Ja.
Att Lisanne hade ju erfarenhet av hög höjd, men det var ju kanske ett tag sedan, så att hon behöver ställa om sig för den här höga höjden. De flesta som har funderat på det här kom fram till att Lisanne var förkyld här.
Okay.
Miriam noterar speciellt i en artikel när hon blir intervjuad att Lisanne var inte i form för att gå iväg på en längre vandring de närmaste dagarna. I dagböckerna skriver de att de var trötta efter den långa resan och att de sov mycket. Och sen blev det söndagen den 30 mars. De har alltså en dag ledigt innan de behöver gå till volontärskolan där de ska volontära. Och då vill de förstås titta sig omkring lite. Var är de någonstans? Hur ser det ut? Ta lite bilder, kanske gå på en restaurang. Miriam kommer in till dem på morgonen med frukost och frågar vad de har tänkt göra. Och då svarar Lisanne och Chris att de ska vandra runt lite i Boquete, bara lära känna stan. Utforska lite grann, men de ska inte, definitivt inte ge sig ut i naturen. Och det är precis vad de gör. De beger sig in till själva Boquete från Alto Boquete. Och pratar med lite folk. De äter lunch på Boquete Bistro, som är en restaurang som ligger där. Vittnen som har pratat med Lisanne och Chris säger att de verkade väldigt intresserade av de heta källorna. De verkade också intresserade av de gömda vattenfallen. Och det här är två fantastiska platser i närheten av Boquete som inte har någonting att göra med pianista.
Okej, så att de heta platserna, eller de heta...
De heta platserna.
De heta platserna.
Bara till de heta platserna.
De heta källorna.
De heta källorna och de gömda vattenfallen.
Ja, det finns också i Boquete.
Ja, i närheten av Boquete. Mm. Det finns ju massor av fina vandringsleder och intressanta platser i närheten. Nu har insatsstyrkan hittat oss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
På bilderna i Lisans kamera kan man se att de just gick runt i buketet, de åt på den här bistron och de tittade, för det är en väldigt vacker stad. Så gick runt lite där, tog lite bilder på andra. De ser fortfarande ut att vara väldigt glada. Det var en stor blomsterutställning i buketet den här dagen och det tog de också bilder av. I buketet finns det också ett ridcenter med en massa hästar dit folk kommer för att rida. Och en anställd på ridcentret har lämnat följande vittnesmål när han såg Lisanne och Chris. Det är väldigt oklart när han såg dem, men det kan ha varit den här dagen. Det måste ha varit efter att de kom dit och innan de gick upp på pianisten.
Mm.
Arbetaren på hästgården säger... citat: de var varma, de var svettiga, de var helt röda från att bara gå i stan. Det såg precis ut som att de inte var anpassade till den höga höjden. Det spelade ingen roll hur vältränade de var, utan den höga höjden hade påverkat dem mycket. Slutcitat.
Men det är väl inte så ovanligt att man får, för de, nu har de ju varit på den här höga höjden i 2 dagar.
Ja, det här är andra dagen.
Ja, så det är klart att just det här med hosten tänker jag också på. Att det kanske... man klimatiserar ju sig.
Ja, jag vet inte exakt hur lång tid det tar. Det beror säkert på hur bra form man är och hur van man är. Men när man tittar på bilderna ser man ingenting av det här.
Nej, det gör man ju för sig inte. Nej. Det har du helt rätt i. Det gör mig verkligen inte.
Chris är ju rödhårig. Så hon är förmodligen ganska lätt för att bli röd i ansiktet. Det är inte så vanligt i buketet bland Panamaborna. Den här personen har kanske missuppfattat det helt. Och bara sett att Chris var röd i ansiktet och hon måste må jättedåligt.
Aha, ja.
Dessutom
ja.
Kan de ha blivit solbrända.
Ja, och det skriver ju också Lisanne i sin dagbok. Att de är solbrända, väldigt solbrända. Att de har bränt sig och så.
Precis. Men vi, eftersom höjden kan ha varit ett problem här, så måste vi dra höjderna här. Buketet ligger på 1200 meter, alto buketet är lite högre. Pianistastigen börjar på 1278 meter och slutar på 1890 meter. Så Mirador, utsiktsplatsen, ligger på 1890 meter. Det är alltså 600 meter rakt upp med pianista. Så har man problem med hög höjd ska man förmodligen inte gå en ansträngd vandring 600 meter rakt upp. Jag reagerar verkligen på att de ser ut att må bra, så bra på bilderna.
Ja.
Så jag har svårt att förstå de här tecknen på att de inte mår bra. Miriam berättar att Lisanne och Chris kom hem före solen gick ner den här söndagen. Och solen går ner i slutet av mars i Panama runt 18.40. Josefin visar just en bild på Lisanne i buketet.
Och, ja, jag vet inte om det är i buketen.
Hon ser solbränd ut på den.
Ja, men hon ser solbränd ut. Så att det kanske var det då. Sen så la sig solbrännen.
Vad
För här tycker jag faktiskt att man ser att hon är mer solbränd.
Ja, där såg hon riktigt solbränd.
Ja, där såg hon riktigt solbränd ut.
Miriam säger att de kom hem innan solen gick ner och sen tillbringade de hela kvällen med Miriam och hennes familj. Det här är så den sista lediga dagen för Chris och Lisanne på ett tag, tror de. Skulle du hänga med din värdfamilj här? Eller skulle du passa på att gå ut och se vad som händer i Bukete? För det finns nattklubbar, det finns barer, det finns ställen för unga människor att festa på i Bukete. Det är inte en by.
Ja, nej men alltså, speciellt tänker jag på Chris och Lisanne som är väldigt sociala, utåtriktade.
Ja, Chris i alla fall.
Ja, Chris, ja. Men även Lisanne, alltså, hon vill ändå
hon
prata. Och, ja, men precis. Mm. Och hon känner sig säkert lite trygg med att vara med Chris, som har lätt att ta för sig. Så jag kan tänka mig att, att de vill ut. Men sen är de ju också väldigt trötta efter resan.
Och kanske ja, fast de har ju inte åkt så långt. Den jobbiga resan var ju förut, 2 veckor tidigare. Nu har de ju bara åkt buss över vattendelaren.
De beskrev i dagboken att de var trötta.
Ja, det gjorde de. Det finns vittnen som säger att Chris och Lisanne sågs dansa och ha roligt på en klubb i Bukete den här kvällen. Och det här de första Mariana-vittnesmålen kommer. Att Chris och Lisanne var väldigt intresserade av att köpa Mariana i Bukete. Och det nämner jag här för det kommer vi prata jättemycket om i avsnitt 9. Lisanne och Chris hade en jättebra kontakt med sina föräldrar. Och föräldrarna har bestämt förnekat det här. De tror stenhårt att Chris och Lisanne var hemma den här kvällen med Miriam.
Men vad säger Miriam då?
Ja, hon säger att de var hemma.
Ja. Hos henne. Och vad har hon för anledning att ljuga om det? Att hon var en dålig värdfamiljsvärd?
Själva utredningen är ganska dålig. Utan Miriam har sagt det här till tidningar.
Mm.
Hon kanske tar fel på kväll eller frågan
ja, konstnärer. Ja.
Lisannes pappa Peter har sagt på tv att Lisanne och Chris skulle aldrig någonsin gå ut utan att berätta det för sina föräldrar. De skulle garanterat ha berättat det här om de skulle gå ut eller om de skulle komma hem sent för då skulle det vara oroliga. De skulle aldrig gå ut utan att berätta det för oss. De var väldigt förnuftiga tjejer. Men det här är ju bra om ens pappa tror. Men hur många 22-åringar finns det som har gett det här intrycket till sin pappa och sen kanske inte riktigt gör så här i verkligheten?
Dagböckerna är ju ändå lite intressanta där.
Dagböckerna nämner ingenting om att de varit ute. Och definitivt förstås ingenting om Mariana, så det vore ett väldigt dumt att skriva i dagboken i ett land där det är jätteolagligt med Mariana. Oavsett om de gick ut eller inte på söndagskvällen så blir det måndagen den 31 mars 2014. Och nu ska de gå till Guardaria Aura som är en då skola i Bukete för lokala barn.
Det får jag bara säga att min spontana känsla är faktiskt att de inte har gått ut. Just för att de är väldigt, alltså även om de har det här, herregud de är ju 22 år. Det är klart att de, och de är utåtriktade och de tycker om att parta och sådär. Så är de också väldigt drivna när det kommer till att lära sig saker. De har båda tagit utbildningar och de är, så att, jag tror nog att de tog en liten hemmakväll.
De är också jättetaggade inför det här volontärarbetet.
Ja.
De har gjort en insamling hemma i Nederländerna innan de åkte. Och samlat in pengar från alla vänner och bekanta. De har nästan varit lite jobbiga. För att kunna köpa leksaker till barnen i Buketen. Så de har med sig de här pengarna också. Och ska nu ska de lära känna skolan och sen ska de börja volontärarbeta där. Och det här är väldigt viktigt för dem. De känner enormt starkt för att ge någonting till det här samhället och kunna bidra. De ska inte få någonting betalt för det här. Det enda sättet att påverka dem ekonomiskt är att de har inte chansen att springa runt och festa massa när de ska volontärarbeta. Så att de sparar ju pengar på volontärarbeta. De får förmodligen mat också där.
Mm.
Så att det är bra för deras kassa som ju är ansträngd att volontärarbeta. Men de får ingenting betalt utan de vill bara göra det här av sina hjärtans godhet.
Mm.
När de kommer till Guardia Aura och kom ihåg att det här bekräftades då på fredagen och nu är det måndagen, att allt var okej. Och de har varit på språkskolan flera gånger. Ingen har sagt att samarbetet med Guardia Aura har några problem överhuvudtaget. Utan Chris och Lisanne tror att det här är... De ska bara gå dit och börja volontärarbeta. Men så är det inte alls. Utan chefen för Guardia Aura...
Ingrid.
Nej, det var språkskolan. Jaha. Man ska komma ihåg att det är två skolor. Det är Spanska vid floden och Guardia Aura som är den vanliga inhemska barnskolan där de ska volontärarbeta. För vissa varianter av det fallet folk berättar, då är det en skola. Men det är verkligen två helt olika skolor.
Ja.
Spanska vid floden drivs av nederländare. Men Guardia Aura är en Panama-skola. En Piquete-skola. Och chefen är inte där. Men efter ett tag kommer chefen. Och pratar med Chris och Lisanne. Och vi vet inte riktigt vad hon säger. Men hon har senare intervjuats. Hon heter Maria Elena. Hon har till och med förhörts av polisen om vad hon faktiskt sa till Chris och Lisanne. Men hon säger till polisen senare, citat, de där två tjejerna, de var bara typ 18. De kunde inte prata spanska. De pratade till mig med något konstigt språk som lät lite som franska. Och jag sa till dem, jag behöver inga volontärarbetare. Och det förstod de. Slutcitat.
Men alltså, vad otrevligt.
Hon är jätteotrevlig. Och Lisanne och Chris har alltså förberett det här, fått okej från resebyrån, fått okej från Spanska vid floden och hade väntat sig arbeta på den här volontärskolan i 3 eller 4 veckor.
Uh-huh.
Det finns 2 olika uppgifter. 3 veckor säger de flesta källor, men Lisannes bror Martin har alltid sagt att det var 4 veckor. Så det är olika datum när de skulle komma tillbaka från Panama.
För det kommer jag ihåg när vi pratade om det här fallet för 4 år sedan. Då var det ju mer bara att skolan fräste ifrån eller snäste ifrån typ. Men det där var ju verkligen otrevligt.
När Maria Elena då, chefen på Guardia Aura, har försvarat sig andra tillfällen och sagt att så här, men de här kunde ju inte volontärarbeta på min skola. För de kunde ju ingen spanska. De var här för att lära sig spanska. Barnen förstod inte vad de sa. Hur skulle de kunna hjälpa till på en skola när barnen inte förstår vad de säger?
Jag slog sig för sig av den tanken också, att det blir ju lite svårt. Men då har det ju blivit fel i kommunikationen där innan.
Någonstans har det blivit ett fruktansvärt fel i kommunikationen. Och det har ägnats väldigt lite tid åt att reda ut vem det är som har gjort fel här. Men den här händelsen på skolan, när Lisanne och Chris blir dåligt behandlade av Maria Elena, leder direkt till deras död.
Mm. Hon måste ju ändå känna någonting, Maria Elena.
Ja.
Efteråt att så här, hade jag bara tagit emot den fina hjälpen som det är att volontärarbeta. Det hade ju aldrig hänt om hon hade tillåtit dem att jobba där.
Exakt. Och Lisanne och Chris blir jätteledsna.
Mm.
Så de går tillbaka till språkskolan i Alto Boquete, till Spanska vid floden. Och där jobbar då Mario Lime och Eileen. Men chefen Ingrid är inte där. Och de förstår inte alls vad som har hänt. Innan Chris och Lisanne åker tillbaka så enligt en källa frågar de en annan skola i Boquete om de kan volontärarbeta där istället. Men de säger också nej på grund av språksvårigheterna. Och det första Mario Lime föreslår för Chris och Lisanne när de kommer tillbaka till Spanska vid floden är att de ska testa det andra stället istället. Men det har de alltså redan gjort. Språkskolan är jätteöverraskad över det. Och det är väldigt oklart om de visste att det fanns ett problem eller inte. De har också en till språkskola förutom Spanska vid havet. Och den ligger i Costa Rica. Och Ingrid är där nu. Och Marjolaine håller på att åka till Costa Rica hela tiden. Så ibland lämnar de Eileen kvar ensam i språkskolan. Men de kan inte lösa det här. Så någon har gjort ett jättedåligt jobb här. Här är alltså 2 unga tjejer som inget annat vill än att jobba gratis med att hjälpa barn.
Mm.
Men de får inte göra det. Språkskolan inser då, eller Marjolaine i det här fallet, för det är hon som bestämmer när Ingrid är borta, inser då att det här kommer inte se bra ut. Nu kommer Chris och Lisanne att skriva elaka recensioner på nätet och vara arga, de kommer klaga till resebyrån. Vi måste göra någonting för dem. så att de är glada. Och någonstans kommer tanken fram att de kommer att få volontärarbeta nästa vecka. Alltså den 7 april. Men att de nu har en vecka ledigt. Och då kommer språkskolan, eller Marjolein då, på att säga okej, vi distraherar dem med massa roliga saker. Så att de inte klagar på nätet. Och kanske inte stämmer oss för att vi har brutit med avtalen.
Mm.
Så de börjar föreslå, ska ni inte gå en massa turer här i trakten? Och Lisanne och Chris börjar titta på vad de ska göra då med en vecka då som de plötsligt har fått från ingenstans. Kom ihåg också här att Lisanne älskade ju att planera saker, men tog det ganska hårt när planer ändrades drastiskt. Så både Lisanne och Chris är väldigt besvikna. Och Chris skriver i sin dagbok om det som hände den här dagen.
De tog inte emot oss med öppna armar och vi kände oss inte alls välkomna. Det var helt oväntat för oss. Vi förstod inte heller exakt vad som hände. Det visade sig att det inte fanns jobb för oss på en hel vecka. Så vi fick inte börja jobba. Det var verkligen en stor besvikelse. Ja, ja, vi får väl följa strömmen här i Panama.
Lisanne skriver i sin dagbok.
Jag vill åka hem. Jag har verkligen tagit mig vatten över huvudet. Jag vill att min mamma och pappa ska hålla om mig och säga att allt blir bra. Men jag kan inte låta dem veta hur jag mår just nu. För jag vill inte att de ska oroa sig.
I ett annat dagboksinlägg skriver Lisanne också att det enda som håller henne uppe nu efter den här besvikelsen är att hon ändå har det här problemet tillsammans med sin allra bästa vän Chris. De skickar meddelanden till föräldrarna. Lisanne textar mamma Dini att de försöker hitta någon annanstans där de ska kunna volontärarbeta. Men medan de sitter där på spanska vid Flodenskolan så säger Chris plötsligt att jag vill inte jobba på Gardaria Aura. Vi blev så fruktansvärt illa behandlade att jag vill inte börja jobba där om en vecka. Jag vill aldrig se den platsen igen.
Mm.
Och till slut börjar tjejerna tänka på okej, vi kanske får göra en massa utflykter på den här otroligt vackra platsen den här veckan. Språkskolan verkar vilja ge oss en massa utflykter. Det är väldigt oklart vem som ska betala för det här. Men det verkar som att språkskolan är inne och hjälper till just för att slippa få dåligt rykte. Så Lisanne och Chris börjar lugna ner sig och tänka att det här låter ju ganska bra. Vi vet två utflykter som språkskolan arrangerade. Det här är alltså på måndagen, den 31 mars. På onsdagen den 2 april skulle Lisanne och Chris få en guidad tur på en jordgubbsgård. En jordgubbsodling.
Mm-hmm.
Och de skulle få den här turen av en renommerad lokal guide,
mm-hmm,
Feliciano González, i vissa källor kallad F.
F. Han har man hört om.
Jag kommer tillbaka till honom ganska mycket. Dessutom skulle de få gå upp på vulkanen Barú. Och det skulle ske på lördagen den 5 april. Och med sig upp på vulkanen skulle de ha Feliciano González som guide. Språkskolan berättar att det var en bra guide. Han kallas ibland för bergets professor. För att han kan berget så bra. Och jag antar att de menar då både vulkanen och alla andra höga platser i närheten. Det finns också en annan guide som heter bergets mästare.
Varför valde de inte han?
Han kanske var upptagen. Men av någon anledning så rekommenderade språkskolan den här guiden. De verkar ha blivit väldigt intresserade av just att gå upp på vulkanen. Och det är mycket längre vandring än pianista. Men de har redan här hört talas om pianista. Och det är ett alternativ de har. Men det kommer inte upp i det som språkskolan bestämmer. Det är en så liten och obetydlig vandringsled. Så språkskolan erbjuder inte dem att gå upp på pianista. Och det är inte heller något de är superintresserade av. För nu får de ju den här, oj, vi får åka till jordgubbsodlingen, vi får gå upp på vulkanen och förmodligen är det tre andra turer också de blir erbjudna. Vi vet att Lisanne och Chris telefoner ha kontakt med wifi på språkskolan klockan 16.44 den här måndagen. Det är ett absolut viktigt faktum som vi känner till. Och det kommer jag kanske komma tillbaka till när vi börjar spåna teorier massor. Men 16:45 på eftermiddagen på måndagen är Lisanne och Chris på språkskolan och försöker fortfarande hantera det här problemen som uppstått. Lisannes mamma, Dini, har uttalat sig i media ganska många gånger. Och i en talkshow säger hon att tjejerna hade problem. De försökte komma på nya saker att göra. Och Lisanne hade skickat ett meddelande på WhatsApp som sa: vi har bestämt oss för att besöka en massös istället. Och då blev Dini orolig. Och då hade Lisanne svarat: men det är en nederländsk massös. Hon heter Sigrid. Och det verkar mycket riktigt som att Lisanne och Chris har besökt den här massösen, Sigrid, i Alto Boquete. Och att de då gick och tog en massage helt enkelt, för att lugna ner sig och må lite bättre. Den här massagen ska ha hänt mellan klockan 18 och 20.30 på måndagskvällen. Jag poängterar det här 16.44 och massösen väldigt mycket. För vad som händer den här måndagskvällen är numera ganska oklart. Det är möjligt att Lisanne och Chris, och kanske efter massösen också då, för 20.30 vet vi ju, att de gick på en privat fest på måndagskvällen. Gå ut på klubb i Boquete på måndagkväll, kanske stället är ju inte särskilt stort. Men de ska ha gått på en privat fest i en del av Boquete som heter Palo Alto. Palo Alto är den del av Boquete som ligger närmast början på pianistastigen. Och det här kommer jag också återkomma till i avsnitt 9.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nu har ju Chris och Lisanne ett problem. Språkskolan har, eller de har många problem, men de har ett akut problem. Språkskolan har ju sagt att vi kommer att roa er hela veckan. Men vi hinner ju inte riktigt fixa någonting tills morgon. Imorgon är tisdag den 1 april 2014. Tror ni att ni kan roa er själva? Och i nästa avsnitt kommer Lisanne och Chris komma på någonting att göra den här tisdagen, den här dagen som de inte har någonting att göra. På onsdagen ska de åka till jordgubbsodlingen med den här trevliga lokala guiden som de förmodligen inte någonsin har träffat här på måndagskvällen.
Är man helt hundra på det?
Nej.
Okay.
Men min övertygelse nu är att de inte har träffat Feliciano på måndagskvällen. Och de har inte heller bestämt sig vad de ska göra. Det enda folk har hört någonting om är att de återigen har nämnt de varma källorna.
Men tisdagen, det är ju den tisdagen som är väldigt inristad i den här historien, eller hur?
Det är den tisdagen.
Det är den tisdagen. Och det kommer vi få reda på i nästa avsnitt då. Ja, jättebra detaljerat. Tack Dan.
Och tack till Jeremy Kreit för allt hans arbete med det här fallet. Hans artiklar i Daily Beast och podden Lost in Panama. Och läs Jeremy Kreits saker. Mm. Kanske inte de äldsta sakerna från 2016 då, för han har ändrat åsikt sedan dess.
Mm.
Men jag rekommenderar verkligen Lost in Panama. Tack också till Scarlett R som är en nederländsk bloggare. Det finns i avsnittstexten en länk till hennes blogg och alla Lisans bilder. Scarlett har sammanställt det här fallet på ett fantastiskt sätt. Och bloggen är extremt läsvärd. Och det finns massor av saker där som jag inte har plats att ta med på de här 10 avsnitten.
Mm.
Tack också till Sofie Karlsson och Tobias Henriksson.
Precis, Sofie Karlsson har ju skrivit 3 avsnitt som du sen har förlängt till.
Jag har förlängt dem lite grann.
Ja, lite grann.
Det kan ha hänt.
Mm. Och vi kommer definitivt att posta bilder om det här fallet på Mördarpoddens Instagram. Så följ oss på Mordarpodden på Instagram. Och passa på också att följa j.molen och sök på Dan Hörning för att sympatifölja där. Men på Mördarpoddens Instagram så kommer det att komma bilder på, från den här resan.
Och om ni kollar på Scarlett R's blogg så och kan ni gärna skicka ett mejl till henne och tacka för hennes arbete och hälsa från oss på Mördarpodden.
Mm.
Och kom ihåg att vill ni höra hela serien på 10 avsnitt eller mer nu så bli sponsor på Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden.
Vi ses i nästa avsnitt.
Och då ska vi gå upp för pianista. Finns det stora japanska björnar i Panama? Det har jag faktiskt inte kollat
jag upp. Tänkte på det. Alltså, Kenneth hade ju varit bra här att ha med på pianistavägen.
Ja, jag tror inte Kenneths specialitet är det problemet här. För jag tror ju i hjärtat inte att det är farliga djur som ligger bakom det här.
Men bättre att ha Kenneth som guide än
Feliciano.
Feliciano.
Kenneth skulle nog vara ganska bra på att hantera vildmarken också. Jag tror att han var uppe i höga berg i Indien och så här, så att det var, han skulle känna sig som hemma.
Men han var inte så social i och för sig.
Nej, han skulle säkert tycka att 2 unga nederländska tjejer var jättejobbiga. Och så skulle han bara vilja berätta historier om när han sköt elaka leoparder och glasögonbjörnar.
Eller när hans kumpan sköt. Casa.